Så, god morgon eller god förmiddag. Vart är vi? Någonstans däremellan. Det beror kanske på när man vaknade. Jag vill börja med att bara pålysa att jag är en sån här som kanske många av andra er också återhämtar mig efter en förkylning just nu. Så jag är lite knackig i rösten så där, så är det därför. Så vet ni det. Men jag har vatten. Det är bra. Fredrik heter jag. Jag ska predika idag. Och idag blir det någon form av mix någonstans mittemellan en predikan och ett bibelstudium skulle man kunna säga. Jag kommer läsa ett helt kapitel ur Bibeln. Den är så häng med. Texten jag kommer läsa, det handlar om en av de här personerna i Bibeln som man kanske bara liksom skummar över lite grann. Trots att han har ett helt kapitel. Den här personen har inget namn. Vi vet inte speciellt mycket om personen förutom det som står just i den här texten. Förmodligen så var han i typ 20-årsåldern. Något sånt där. Men han dyker upp här och sen så dyker han inte upp mer efter det. Och jag kommer läsa den här texten. Vi kommer prata lite om texten och så har några poänger efter texten. Men innan vi gör det så tänkte jag bara ett litet tips. När man läser sin Bibel, har ni tänkt på att väldigt, väldigt stor del av Bibeln är just i berättelseform? Det har jag funderat över. Och vad kan det innebära? För ofta när vi läser Bibeln, som jag i alla fall, så vill man ju hitta citat kanske. Gärna Jesus citat, liksom ord som han har sagt. Gärna principer, gärna liksom regler som jag kan ta med mig, som jag kan komma ihåg. För de hjälper mig att bygga en struktur. Be så ska ni få, sök så ska ni finna, smaka och se. Alla de här grejerna som vi som har varit i kyrkan ett tag kan liksom i bakhuvudet. Som vi kanske ibland blandar ihop och sätter ihop våra egna och lite allt möjligt. Vi vill ha saker som vi kan liksom hänga upp våra tankar på. Som vi kan bygga vårt liv utifrån. Men ändå så är det så stor del av den här boken som heter Bibeln. Som är berättelser. Och om man tänker lite grann på det, berättelser är sällan liksom en enkel princip. A så blir det B. Liksom. Det finns nyanser, det är mer komplext. Det finns liksom många olika perspektiv, många sätt att se på det. Och så tänkte jag, kan det vara så att livet är lite sånt också? Vi söker efter principer, vi vill ha saker att bygga våra liv på. Och jag vill också ha sagt, jag tror att det faktiskt är så. Jag tror att det finns principer, jag tror att det finns sanningar. Jag tror att det finns bra citat i Bibeln som vi kan liksom haka upp livet på. Men så är det faktiskt så att livet är lite mer som en berättelse än som en regelbok. Det finns nyanser, det är komplext. Det finns många perspektiv att se på det. Och när vi läser den här texten, jag gjorde så i alla fall. Så läste jag inte bara för att liksom hitta, okej, okay, vart har vi one-linen? Vart har vi den här grejen som Jesus säger som jag kan säga i slutet av predikan som vi kan ta med oss och så blir det bra. Utan när jag läser lite långsammare, vad är det som händer? Vilka är de här personerna? Hur ser det ut? Hur luktar det kanske? Bananfråga det här i sammanhanget. Men liksom vad finns det för nyanser i den här? Varför säger de som de säger? Vad är det som händer egentligen? Och plötsligt ser man att det fanns inte bara en one-liner. Det fanns massor med nyanser att ta med här. Jag har poänger i slutet, men kanske är det här för någon av er den viktigaste poängen. Det finns principer, det finns citat, det finns ord som Jesus har sagt. Men kom ihåg att hela den här berättelsen är mycket mer komplex, mycket mer färgrik än så. Precis som livet. Var inte för liksom inramad. För Jesus kanske vill ha mer sagt. Med det, håll i er. För nu ska vi läsa ett helt kapitel i Bibeln. Johannes evangeliet kapitel 9. Jag läser ur en översättning som heter Nu Bibeln. Det är inget särskilt med den förutom att jag tycker att språket flyter på ganska bra. Men är det så att du har en annan översättning och märker att det här var en annan formulering. Då är det därför. Så här står det i alla fall. Johannes evangeliet kapitel 9. När Jesus gick vidare fick han se en man som hade varit blind sedan födseln. Då frågade hans lärjungar, Rabbi, för vems synd föddes den här mannen blind? Hans egen eller hans föräldrars? Jesus svarade dem, det var varken för att han själv eller hans föräldrar syndade. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Vi måste, så länge det är dag, göra hans gärningar som har sänt mig. Snart blir det natt och då kan ingen arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sedan spottade han på marken och gjorde en deg av lera som han strök på mannens ögon. Och han sa till honom, gå och tvätta dig i Siloa dammen. Siloa betyder utsänd. Mannen gick då iväg till dammen och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se. Hans grannar och andra som hade sett honom tiggare frågade varandra. Är det inte han som satt och tiggde förut? Jo, det är det, sa en del. Medan andra sa, nej, han är bara lik honom. Men själv sa han, visst är det jag. Då frågade de honom, hur kan det komma sig att du ser? Mannen svarade, han som heter Jesus gjorde en deg och strök den på mina ögon. Och sen sa han åt mig att gå till Siloadammen och tvätta mig. Och när jag hade gjort det så kunde jag se. De frågade honom, var finns han nu? Mannen svarade, det vet jag inte. Då tog de med sig mannen till dem som hade varit blind, till fariseerna. Det var på en sabbat som Jesus hade gjort degen och gett mannen hans syn. När fariseerna frågade hur det kom sig att han kunde se, berättade han än en gång. Han strök en deg på mina ögon och när jag hade tvättat mig kunde jag se. En del av fariseerna sa då, den mannen kan inte vara sänd av Gud eftersom man inte håller sabbaten. Men andra sa, en syndare kan väl inte göra sådana tecken. Och så var deras meningar delade. Och igen frågade de mannen som hade varit blind, vad säger du själv om honom? Det var ju du som fick din syn. Mannen svarade då, han är en profet. Men judarna tvivlade på att den botade mannen överhuvudtaget hade varit blind. Så de kallade på hans föräldrar och frågade dem, är det här eran son? Föddes han blind som ni säger? Och hur kan det då komma sig att han ser nu? Föräldrarna svarade, vi vet att det är våran son och att han föddes blind. Men hur han kan se nu, det vet vi inte. Och inte heller vem som har botat honom. Fråga honom själv, han är gammal nog att svara själv. Detta sa de för att de var rädda för judarna som redan hade bestämt att den som erkände Jesus som Messias skulle utstötas ur synagogan. Därför sa hans föräldrar, han är gammal nog, fråga honom själv. För andra gången kallade de därför till sig mannen som hade varit blind och sa till honom, ge Gud äran. Vi vet att den där mannen är en syndare. Men mannen svarade, om han är en syndare eller ej, det vet jag inte. Det enda jag vet är att förut vara blind och nu kan jag se. Då frågade de honom än en gång, vad gjorde han med dig? Hur gjorde han när du fick din syn? Mannen svarade, det har jag ju redan berättat, men ni lyssnar inte. Varför vill ni höra det igen? Vill ni också bli hans lärjungar? Då hånade de honom och sa, det är du som är hans lärjunge. Vi är lärjungar till Mose. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Det var underligt, svarade mannen. Han gav mig min syn och ändå vet ni inte varifrån han kommer. Men att Gud inte lyssnar till syndare, det vet ni. Han lyssnar till den som fruktar på honom och gör hans vilja. Aldrig någonsin har man hört talas om någon som botat en som föddes blind. Om den här mannen inte var sänd av Gud så skulle han inte kunna göra något sånt. Du är helt och hållet född i synd, sa de till honom. Försöker du undervisa oss? Och så drev de bort honom. Jesus fick snart höra att de hade drivit bort honom. Och när han fann honom igen frågade han, tror du på människosonen? Mannen svarade, herre, säg mig vem han är så att jag kan tro på honom. Jesus sa, du har sett honom, det är han som talar med dig. Då föll mannen ner framför honom och sa, jag tror herre. Sedan sa Jesus, till en dom har jag kommit till världen för att de som inte ser ska börja se och den som ser ska bli blinda. Några fariseer som var där med honom hörde det och frågade, menar du att vi skulle vara blinda? Då svarade Jesus, om ni var blinda skulle ni vara utan synd. Men nu menar ni att ni kan se och därför finns er synd kvar. Vi ber. Tack herre för den här berättelsen, den här smått märkliga men ändå förunderliga händelsen herre. Herre, jag ber att du ska tala genom mig, genom mina tankar och genom mina ord här, herre. Och sätt klister på det som du vill ha sagt, herre. Så att det får landa och slå rot i våra hjärtan, herre. Och det som inte är från dig, både om det är mina ord men om det är våra egna tankar, herre. Jag ber att de bara ska få glida undan så att vi kan höra dig klart och tydligt. Amen. Lite historisk kontext, liksom vart den här bibeltexten utspelar sig. Vi befinner oss mitt i den tid då Jesus liksom är på toppen av sin karriär, kan man säga. När han och hans lärjungar var som mest aktiva. Det hände massvis med grejer hela tiden. Jesus hade blivit lite av en kändis. Förmodligen visste många vem han var. De kanske inte hade träffat honom personligen, men liksom ryktet om honom hade börjat spridas. Han var inte någon okänd filur. Sådär. Men det var ju inte alla som gillade honom. Vi som har läst evangelierna vet att det var så. Vissa tyckte honom väldigt mycket, vissa tyckte inte om honom alls. Fariseerna, det var en grupp som hade svårt med Jesus, kan man säga. Och jag brukar alltid försöka påminna mig, när det står ordet farise, så har jag en tendens att tänka, ni vet, framförallt lite äldre barnprogram, när det är någon skurk som är med, så har de ofta lång näsa, spetsigt svart skägg, och så pratar de så här. Så har jag alltid tänkt mig fariseerna. Jag vet inte om det är alla draman i kyrkan när man var mindre, jag vet inte. Kanske. Men jag tror inte att de var så. Och läser vi lite mer noga vad som händer när Jesus möter fariseerna, så märker vi att ja, men vissa, de verkar vara väldigt sådär. Någon kanske till och med var sådär barndomsskurkig. Men inte alla, utan de diskuterade emellan sig också. De funderade och de liksom brottades för att de kunde inte få bukt med. Men vad gör den här Jesus? På ena sättet så gör han massa grejer som är helt galet. Men så säger han saker som liksom, men det där är ju rimligt. Och så vänder han på allting. Han var en knepig person för fariseerna. Så även i den här händelsen. Strax innan så hade Jesus liksom hamnat i en konflikt med en grupp fariseer som nästan hade gjort att de stenade honom. Så att det var väldigt sådär, knepig relation, kan man säga. Jag kan tänka mig att när en grupp fariseer fanns någonstans och så kom Jesus och gick, så var det så här, vad ska hända nu? Hur ska det gå? Mitt i en sån situation befinner vi oss nu. Jesus kommer gående och han möter en blind man. Och Jesu lärjungar, de är bra på att ställa frågor. Inte alltid jättesmarta frågor, kan vi tycka. Men de ställer bra frågor. I det här läget så frågar de, du, han där, han är blind. Vad beror det på? Är det han som har syndat eller är det hans föräldrar som har syndat? Snyggt. Hade det funkat bra 2026, tror ni? Nej, det tror jag inte. Men det verkar ha funnits någon idé om orsak och verkan. Alltså här har vi en person som lider. Han har varit blind sedan födseln. Någonting han måste ha gjort fel, eller så har hans föräldrar gjort fel. Någon har gjort fel som gör att han är blind. Och kanske var det så att det fanns i den här kontexten. Det finns en annan bok i Bibeln som heter Jobb, som är liksom helt full av det här. Där Jobb beskrivs som en man som var helt rättfärdig inför Gud, men ändå fick utstå massvis med prövningar och plågor. Han blev av med sin familj, han blev av med alla sina ägodelar, han blev liksom sjuk. Allt, hela livet bara rasade. Och så kommer hans vänner till honom och säger, men du Jobb, du måste ha gjort någonting fel. För Gud gör inte så här mot rättfärdiga människor. Du måste ha gjort något fel. Erkänn. Medge vad du har gjort för fel så du kan få slippa det här lidandet. Men Jobb själv vet, och vi som läser texten vet, att det var inte så. Men det verkar som att den här tanken, den här idén finns. Och lärjungarna har den och de frågar, okej, är det han som har gjort fel eller är det hans föräldrar som har gjort fel? Vad är anledningen till att han är blind? Och ofta kanske det är så att vi tänker lite likadant också om lidande. Särskilt vårt eget lidande. Det här hände mig. Vad beror det på? Vad har jag gjort fel? Vad har jag gjort för att förtjäna det här? Eller kanske tvärsom. Ja, men jag som är så duktig, jag förtjänar väl inte det här? Eller jag som är så duktig, förtjänar inte jag att få den där grejen? Men det verkar inte som att våran Gud är sån riktigt. Det verkar inte som att Gud är en sån som ger oss bara det vi förtjänar rakt av. I Romarbrevet kapitel 5, vers 6-8 så står det så här, att medan vi ännu var svaga så dog Kristus för alla gudlösa. När tiden var inne, knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu är syndare. Tänk på den. Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Vad innebär det att vara syndare? Jo, men det innebär ju att vända sig bort från Gud, att inte vilja ha med honom att göra. Då bestämde Kristus att det var läge att dö för oss. Det handlar inte alls om vad vi förtjänar. Och det är jag ganska glad för. Hade jag fått vad jag förtjänar, då vet jag inte riktigt om jag hade kunnat stå här och predika idag. Det hade inte blivit så bra. Men vad svarar då Jesus på lärjungarnas fråga? Vem är det som har syndat? Det är ju ändå lite spännande, man vill ju veta. Och han svarar, ingen. Varken han eller hans föräldrar. Det beror inte på det. I den här bibelöversättningen som vi har så fortsätter svaret sen. Men för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Alltså kan man läsa det som att mannen var inte blind på grund av synd. Det var varken hans synd eller hans föräldrars synd. Men för att Guds verk skulle visas genom honom. Och när jag läste det här så tänkte jag, det känns också som ett konstigt svar. Att har Gud alltså gjort honom blind bara för att Gud ska visa att han kan bota honom? Ja, kanske. Gud är ju Gud, han kan göra som han vill. Men det kändes lite märkligt. När man är pastorsstudent eller teolog eller lite sådär, allt möjligt, då tycker man ofta att det är kul att läsa grekiska. Det tyckte jag i alla fall. Jag läste grekiska och jag tänkte så här, men är det något lite klurigt i texten? Ja, men då kan man alltid kolla, vad står det i andra bibelöversättningar? Det kan man göra. Vad står det i en engelska? Vad står det i liksom andra svenska? Men också, vad står det i liksom den grekiska texten? För ofta så kan man, det är ett helt annat typ av språk än vad vi har. Det har nyanser, det har skiftningar. Så jag kollade. Och jag tror vi har en bild här, precis. Här kommer bibelstudiedelen in. Så här ser grekiska ut. Det är rena grekiskan kan man säga. Och en grej med grekiskan är att där finns det inte punkter och kommatecken och så här. Utan orden bara kommer. Och sen så när vi har översatt det här till svenska, då får vi stoppa in dem här. Den här texten ser ut så här på grekiska. Om man översätter det bara rakt av ord för ord. Han svarade, alltså Jesus, varken han har syndat och inte föräldrarna hans. Men för att det ska bli uppenbart verket Guds i honom, vi måste utföra verket av honom som har sänt mig så länge dagen är. Det kommer en natt då ingen kan arbeta. Jobbig, lång mening. Därför sätter vi in punkter och skiljetecken för att det ska liksom bli begripligt. Vi måste förstå kontexten. Och då tänkte jag så här, och det här kanske är lite kaxigt av mig, så ta inte det här som någon liksom absolut sanning. Men kan det vara så att den här punkten sitter lite tokigt? I den här texten så står det så här. Vart har vi den? Jo, precis. Att Jesus svarade, varken han eller hans föräldrar har syndat. Men för att Guds gärningar ska manifesteras på honom måste vi göra hans gärningar som har sänt mig så länge dagen varar. Alltså som att det här hör ihop. Han är blind för att Guds gärningar ska kunna uppenbaras på honom. Men man skulle kunna flytta den här punkten. Och då skulle det kunna stå ungefär så här. Jesus svarade, varken han eller hans föräldrar har syndat. Punkt. Men för att Guds gärningar ska manifesteras i honom måste vi göra hans gärningar som har sänt mig så länge dagen varar. Det blir alltså en helt annan grej. Det finns ingen anledning. Det är inte så att han är blind på grund av hans synd eller hans föräldrars synd. Och det har inte med att göra att Gud vill liksom använda den här stackars människan som har varit blind hela sitt liv bara för att visa vad han kan. Han är blind. Punkt. Det är svaret på frågan. Varför är han blind? Ja, det är varken hans eller hans fel. Punkt. Nu skiftar vi fokus till det som är viktigt. Situationen som är framför oss. En man som är blind. Och för att Guds gärningar ska uppenbaras så måste vi göra de gärningarna som det står vidare i texten. Läser vi det här på det här sättet så förstår vi Jesus svar på ett annat sätt. Svaret på vem som har syndat är helt enkelt ingen. Sen skiftar han fokus till det som faktiskt är viktigt. En man som behöver hjälp. Sen fortsätter vi med själva helandet. Och det här berättelsen blir bara konstigare och konstigare. Hur gör Jesus när han helar? Det står att han spottar i sanden. Han gör en deg, en lera och så gnuggar han in mannens ögon. Har du gnuggat in någons ögon med lera som du har gjort av spott någon gång? Inte jag. Ingen har gjort det mot mig heller. Men jag kan tänka mig att det inte är så skönt. Var det så att Jesus var tvungen att göra så? Var det så att det stod i liksom hans handbok hur du botar en blind? Jo, men spotta först i lera i sanden, gör lite lera och så gnuggar du i ögat och då blir man blind. Det hade ju varit fantastiskt om det var så. Då hade vi ju kunnat bota alla som är blinda. Nu är det inte så. Och vi har faktiskt berättelser i andra ställen i Bibeln där Jesus bara talar och så händer det. Det är inte så att han måste göra en lera av spott. Men han gör det ändå. Och så satt jag och funderade, varför i hela friden gör han så? Jättekonstigt. Kanske kan det vara något av de här två anledningarna. För det första så tänkte jag, finns det någon annan som har gjort någonting av lera? Jo, men ganska tidigt i Bibeln. När det består om hur Gud skapade Adam. Använder han inte då lera för att forma en kropp? Kan det vara så att Gud försöker liksom hinta om? Det är någon som har gjort det här förut. Kolla vad jag kan också. Han ger en ledtråd till vem han är. Att han själv är Gud. Men sen finns det en punkt till. Och den tycker jag är lite roligare. Det är nämligen så här att på sabbaten. Så är det för det första förbjudet att hela någon. Konstig regel, men det var så. För andra så är det förbjudet att tillverka lera. Är det inte kul då om man gör de två sakerna samtidigt? Bara för att retas lite. Ganska många gånger så visar Jesus att han står över sabbaten. Det är inte så att han säger att sabbaten är oviktig, men han försöker liksom visa för vems skull finns det här. Varenda gång han möter fariserna så är det som att han försöker visa, okej, det finns regler, de är bra, men för vems skull? Vad är liksom meningen bakom dem? Och jag kan nästan tänka mig att Jesus sitter och tänker, haha, nu ska han få något att tänka på. För det blir ju ett knepigt läge, och vi kommer till senare, för det blir ännu knepigare för fariserna att försöka få ihop det här. Jesus säger sen i alla fall åt mannen att gå och tvätta sig. Han har inte talat om varför han ska gå och tvätta sig, men mannen gör det ändå. Och plötsligt så kan han för första gången i sitt liv se. Tänk dig den här killens dag. Han har suttit och tickt som man brukar göra. Plötsligt kommer den här mannen som heter Jesus. Det står inte att han säger speciellt mycket till mannen innan, utan han får höra att några pratar om honom. Det är förmodligen inte första gången, utan han är väl kanske van liksom att bli retad. Och Jesus ger det här svaret att nej, det har ingenting med han att göra, men vi måste göra hans verk och bla bla. Jag vet inte hur väl han lyssnar vid det här laget, men plötsligt får han lera inkletat i ögonen och så säger han, gå och tvätta dig. Och så går han och tvättar sig och plötsligt kan han se. Helt, alltså, jag vet inte vad jag skulle göra om jag var han. Så förvirrad man måste känna sig. Och ryktet sprider sig snabbt. Människor runt omkring har ju sett vad som är. Och folk börjar ställa frågor till honom direkt. Du, vad är det som har hänt? Förklara. Och hans enda svar är, jag har ingen aning. Det enda jag vet är att jag var blind. En person som de sa heter Jesus gjorde det här. Nu kan jag se. That's it. De kallar honom i alla fall inför rådet eller inför fariseerna. För att de vill ju ha svar på hur har det här liksom hänt? Och här kan vi se hur den här mannen som var blind och hans bild av Jesus, den liksom utvecklas progressivt. Det börjar med att han bara hörde om någon som hette Jesus som gjorde den här grejen. Nu kan jag se. Där börjar det, sen kommer det växa. Fariserna, de vill reda ut det här och de frågar vad som har hänt. Och mannen, han säger samma sak som han har sagt till folket. Jag var blind, nu kan jag se. Jag har inte mycket mer information än så. Frågar de andra. Det enda han vet är att det här var en man som heter Jesus. För det har han hört. Men som frågar fariserna, men vem säger du att han är? Och då säger han, men han är en profet. Och det här var liksom inget litet att säga att någon är en profet. En profet var någon som var sänd av Gud, Guds representant på jorden. Det är en ganska stor bekännelse. Han vet fortfarande inte så mycket vem det är, men han förstår att det här måste vara en stor man. Han har ju också hört fariserna själva säga att ja, men en syndare kan ju inte göra såna här saker. Man måste vara sänd av Gud om man ska kunna göra såna här tecken. Så han har börjat någonstans förstå att det här är ingen vanlig man. Vet inte riktigt exakt vem. Han heter Jesus och han måste vara någon form av profet. Fortfarande ingen som tror på honom. Man lyssnar inte på honom, man kan liksom inte ta honom på allvar. Och man kan nästan känna på sig här och bara, ah, men han var nog kanske inte blind. Vi frågar föräldrarna, så de hämtar föräldrarna. Men de kan ändå intyga, jo men det här är våran son, han föddes blind och nu kan han se mer än så. Det vet vi inte. Och så frågar de honom igen. Du måste förklara hur det här går till, för han måste ju vara en syndare, den här, han som botar dig. För han gjorde det här på sabbaten. Det går inte. Och mannen svarar, om han är en syndare eller inte, det vet jag inte. Det enda jag vet är att jag var blind och nu kan jag se. Och när jag läser här om mannen så känner jag, ja, men Är det inte så här som det känns ibland när man får frågor om sin tro? Hör du, förklara det här. Förklara hur det här går till. Den här personen som sa det här, hur ska det gå till? Varför blev inte jag botad när jag bad? Vad tänker ni egentligen om det här? Bla bla bla. Massa frågor som man kan få. Så man bara, jag vet inte vad jag ska svara på det där. Här kan vi finna lite tröst. Kanske måste vi inte det. Kanske räcker det med att säga vad jag vet. Kanske räcker det att börja där. Jag tror ju att vi som följer Jesus, vi som tror på honom, vi har en anledning till det någon gång. Vi kanske inte kan förklara allt. Vi kanske inte alltid håller med varandra om allting. Men någonting finns det. Börja där, det kanske räcker. Tro på det du tror på, var det någon som sa. Det behöver inte alltid vara krångligare än så. Mannen i alla fall, han får dra sin märkliga berättelse om och om igen. Och fariserna, de ställer lite grann samma fråga. Och så är han kaxig här igen. Han säger, kanske tänker ni bli hans lärjungar? Är det därför ni håller på att fråga? Han har börjat liksom, man kan hinta att han börjar identifiera sig som att jag skulle vilja följa den här mannen. Och han börjar bli kaxig. Fariserna, de blir arga, för så där får man inte säga. Som vi läste innan så står det att de som liksom säger att Jesus är Messias, de ska uteslutas ur synagogan. Och de svarar, nej, vi är minsann lärjungar till Mose. Vems du lärjunge du är, det struntar vi. Och så säger de, eller så säger mannen att de pratar om det här. Är han syndare? Vem är han? Hur kan han ha gjort det här? Och den han vet nu, att vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans gärningar, då lyssnar han till honom. Gud hör våra böner, hörni. Mannen fortsätter sedan med att säga att aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den mannen inte vore sänd av Gud hade han inte kunnat göra någonting. Nu har den här bilden utvecklats från att det var en man som hette Jesus, han måste vara en profet, till att det här är en man som är sänd av Gud. Och nu blir det för mycket för fariserna. De kan inte tåla det här. Och de skickar ut dem och säger, du är född i synd. Tack. Bra. Skönt svar. Sen får vi se hur Jesus får möta den här mannen igen. Vi vet inte hur lång tid det har gått däremellan. Vi vet inte om det var så att Jesus sökte upp honom eller om den här mannen sökte upp Jesus. Men de får ett möte igen i alla fall efter. Och än en gång här så blir det ett sånt här märkligt möte som jag inte begriper på ibland hur Jesus kan vara. Ja, ibland så känns det som att han har svårt att känna in rummet i början. Men sen så vänder han på det och så blir det bra. Men han börjar med att fråga, tror du på människosonen? Och mannen, han har ju fortfarande, har ni tänkt på det? Han har inte sett Jesus. Jesus sa bara, gå bort till dammen och tvätta dig. Och sen, han har fortfarande inte sett honom. Han har bara hört att det finns en man som heter Jesus. Och mannen säger att han vill tro, men han vet ju inte vem människosonen är. Han har nog börjat förstå att den här mannen som heter Jesus, det är något speciellt med honom. Och först då svarar Jesus, du har sett honom, det är han som talar med dig. Det är jag. Det var jag som gjorde det. Vilken upplevelse det måste vara. Att ha först varit med om liksom hela det här. Att bli helad, att få sin syn tillbaka. Få stå inför fariserna och stå till försvar för det som har hänt. Som man fortfarande inte riktigt förstår. Men kanske börjar greppa att okej, det är något speciellt med den här mannen. Och så får man äntligen se honom. Och mannen svarar då, jag tror Herre, och föll ner för honom. Och nu har liksom bilden blivit komplett. Nu har han förstått att okej, det är du. Det är du som är Herre. Jag trodde på grund av något som jag fick vara med om som jag inte riktigt förstod. Jag har liksom bearbetat det och nu får jag se dig. Nu kan jag bekänna det är du som är Herre. Slutligen berättas det om att Jesus säger att han har kommit till världen för att de som inte ser ska se och att de som ser ska bli blinda. Och det var några fariser som hörde det här och frågade om det var de som var blinda. Och Jesus svarade då att hade de varit blinda, då hade de varit oskyldiga. Men eftersom att de påstår att de kan se så står deras synd kvar. Man säger ibland att ingen är så blind som den som inte vill se. Ibland kan man liksom undra, men ser inte du och jag samma sak? Tittar vi på helt olika saker? Varför förstår inte du det här? Varför förstår jag det? Och ibland kan det vara så. Kanske vill vi inte se. Kanske vill vi inte se lidande omkring oss. Kanske vill vi inte se det Gud gör. För om jag faktiskt ser det här, ja, men kanske måste jag agera på det då. Om det händer någonting som jag inte kan förklara på något annat sätt än att det måste vara Gud. Kanske är det lättare då att inte se det. Kanske när vi möter, precis som vi möter de här berättelserna som har massa nyanser. När vi möter livet, kanske är det lättare att inte se. Det är lättare att hålla fast vid mina principer och mina ramar än att faktiskt våga se med alla perspektiv som finns. Vad skulle vi kunna lära oss av den här texten då? Jo, jag tror att för det första så tror jag att den här berättelsen, den uppmanar oss att öppna ögonen. Lärjungarna och fariserna, de var så fast i sina strukturer och tankemodeller att trots att de hade Jesus själv, vi som läser texten, vi är ju lite, vi vet ju att det är Jesus, vi vet att han är Guds son för att vi vet hur berättelsen slutar. De som står där, de har Gud själv framför sig, men ändå kan de inte se. Lärjungarna som liksom har gått med Jesus i flera år och känner honom väldigt väl, även de har perspektiv, de har ramar, de har liksom saker som gör att de inte ser vad det är Jesus försöker få fram, vad det är han försöker mena. Öppna ögonen. Vi som har lärt känna sanningen genom Jesus har ett ansvar att följa honom. Det handlar inte om mina modeller, det handlar inte om mina regler, mina principer. Det handlar om att jag behöver ha ett hjärta som är ödmjukt inför honom. Att han får lära mig. Det är inte viktigt, inte att jag har rätt. Det viktiga är att jag ser vad det är han vill göra, vad han vill säga och vad han vill med mitt liv. Och här kan vi behöva be Jesus att öppna våra ögon. För ibland är det inte lätt. Ibland kanske vi inte orkar. Ibland kanske vi tror att vi liksom är inne på rätt spår, men inte alltid. Vi behöver be Gud om ödmjukhet. För det andra så ser vi här att vem som helst får komma till Jesus. Gud kan verka i vem som helst. Den här mannen var ingen perfekt man på något sätt alls. Han var blind från födseln. Vi vet inte hur han var som person, förutom att han verkar vara lite kaxig. Men inte så mycket mer än så. Vi behöver inte vara felfria, eller vi behöver inte ens förstå allt för att få komma till Jesus. Jesus börjar verka den här mannen innan han ens har hunnit se honom. Han har inte ens pratat med honom. Han har bara gnuggat in lera i ögonen på honom. Där börjar det och sen växer det. Vem som helst kan komma till Jesus. Gud kan verka i vem som helst. För det tredje så märker vi att evangeliet kan vara oväntat. Sättet som Gud verkar i oss kan vara oväntat. Man skulle kunna säga till och med obehagligt, men då låter det som att jag förespråkar inte att vi ska predika med obehagliga metoder. Det är kanske inte en bra standard. Men den här mannens räddning började med att han fick lera gjord på spott ingnuggat i sina ögon. Ibland börjar det på märkliga sätt. Jag säger inte att Gud, precis som vi sa i texten, det var inte så att Gud gjorde mannen blind för att han skulle kunna få se, för att Gud skulle kunna möta honom. Men Gud använde hans omständigheter. Gud använde hans förutsättningar. Och sen fick det processa. Så är det med oss också. Vi hamnar i situationer som vi inte begriper, som vi inte förstår, där vi undrar, varför är jag här? Varför blev det så här? Vad sjutton ska jag göra nu? Det här var inte det jag ville. Jag tror inte att Gud medvetet nödvändigtvis sänder de förutsättningarna till oss, men jag tror att Gud kan möta oss där och använda dem. Och att det är där det kan få börja. Så tro inte att du behöver vara perfekt. Tro inte att du behöver liksom uppnå någon form av nivå av kristenhet för att Gud ska kunna använda dig. Det kan börja med att han spottar i jorden och gnuggar in i dina ögon. Det kan börja var som helst. Jag skulle vilja bjuda in dig idag att komma till Jesus antingen för första gången eller för miljonte gången. Det spelar ingen roll alls. Kanske är du som jag, en sån här som kan fastna i ramar, i tankemodeller. Jo, men det borde vara på det här sättet. Kanske behöver du få öppna ögon. Det jag vet i alla fall är att Jesus vill möta oss. Och han kommer att höra när vi söker honom. Han kommer att lyssna när vi sträcker oss efter honom. Vi ber. Tack Herre än en gång för berättelserna som finns i Bibeln, Herre. Tack för just den här specifika berättelsen om hur du möter en blind man, Herre, och genom en rad märkliga händelser, Herre, så får han se att du är Herre. Han får sin syn tillbaka, Herre, och han får också sitt liv räddat. Herre, jag ber för oss som är här idag. Hjälp oss att se dig, Herre. Se vad du vill göra, se vad du vill säga. Och kunna se bortom våra ramar, Herre, och våra tankemönster. Herre, gör oss ödmjuka inför dig. Ge oss mjuka hjärtan så att vi inte blir förhärdade, Herre. Och ge oss mod och styrka att våga öppna ögonen och se, Herre. Jag ber för ditt namn, Jesus. Amen.